I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Varning för sexuellt våld mot barn. Massmördarpodden, Hinterkaifeck, del 3. Det här avsnittet är skrivet av Cornelia Boberg. Klippning har gjorts av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Efter alla turer i slutet av förra avsnittet misstänkte polisen att en eller flera medlemmar av familjen Thaler hade begått massmordet. Medan utredningen pågick som bäst den 3 mars 1925 skickades ett anonymt brev till Augsburgs stadspolis. Brevet angav familjen Thaler som ansvarig för massmordet. Brevet mottogs av stadspolisen den 6 mars. Samma dag informerade polisen i Augsburg, gendarmeriet i Weidhofen, om de misstankar som chefer hade uttryckt mot familjen Thaler, samt att de redan hade blivit förhörda och att alla nekade till brottet. Det fanns inte heller några bevis. Gendarmeriet ombads göra fler utredningar för att försöka identifiera brevskrivaren som hade skrivit till polisen i Augsburg. De ansträngningarna gav inga som helst resultat. Polisen kategoriserade till slut brevet som falskt. Den 10 april 1925 skrev åklagaren Richard Pielmeier ytterligare en rapport. I den rapporten kan man läsa att polisen hade gripit två bröder, Otto och Karl Kagerbauer, som var misstänkta för andra rån och mord. En utredning mot bröderna Kagerbauer hade påbörjats utan resultat. Bröderna Kagerbauer förhördes även angående massmordet. Båda bröderna hade alibi eftersom de sov hos sina föräldrar. Åklagaren Richard Pielmeier skrev samma år, kanske i samma rapport, att flera utredningar hade genomförts mot familjen Thaler utan framgång. Utredningen stod därefter och stampade i 2 år utan några som helst framgångar. Massor av människor förhördes, men dessa förhör gav ingenting som jag behöver nämna här. Den 26 maj 1927 förhördes handlaren Nebel, som under våren 1925 hade orsakat en tvist mellan 4 män på ett gästgiveri. Under tvisten hade en av dem anklagat den andra för att vara Hinterkaifeck-mördaren flera gånger. När krögaren för gästgiveriet senare förhördes kunde han berätta att de 2 som hade bråkat Schäfer och Andreas Thaler. Schäfer och Andreas hade varit i en rättstvist eftersom Schäfer hade ansett att Thaler hade lurat honom när han köpte ett hus. Schäfer förlorade rättstvisten. Detta ledde ingen vart i utredningen heller. Och här verkar utredningen stannat upp ordentligt. Det har nu gått 5 år sedan massmordet och ingenting av vikt hade egentligen sett dagens ljus. Polisen hade bara haft att göra med bönder som angav varandra som potentiella massmördare. Ofta av den anledningen att personen i fråga en gång hade stulit någonting. Den 15 juni 1931 rapporterade en säljare från Augsburg ett samtal hans fru hade haft vid ett besök hos en bekant. Damerna hade pratat om ett mord i Düsseldorf och bekanten ska ha nämnt Kressens Riger, alltså pigan på Interkaifeck, som avslutade sin tjänst 6 månader innan massmordet. Kressens hade, som jag tidigare nämnde i del 2, berättat att 2 bröderna Thaler hade smygt omkring vid hennes fönster en natt och velat bli insläppta i huset. När Kressens senare berättade om detta för Victoria Gabriel hade Victoria förklarat att familjen Thaler var deras fiender. Kressens hade berättat för den bekanta att hon hade misstänkt att den nya pigan Maria kan ha fått besök av Josef och Andreas Thaler och då varit slarvig och släppte in bägge 2. Ingenting mer intressant hände under 1931. 1932 ska en man som satt i fängelse vid namn Heinrich Wöhrl ha träffat på en man vid namn Johann Schweiger som hade berättat för Heinrich att han tillsammans med Josef Fleger hade utfört massmordet. Heinrich anmälde detta till polisen, men exakt vilket år han gjorde det förblir oklart. 1933 och 34 fortsatte utredningen lite halvhjärtat utan några nämnvärda resultat. Den 31 januari 1935 skrev polisen en rapport som gällde en man som hade erkänt massmordet. Mannen hette Josef Fleger. Han var sjuksköterska och hade gripits dagen innan, alltså den 30 januari 1935. Det var för sin egen dotter Maria som Josef hade erkänt massmordet. Maria hade senare berättat detta för polisen. Josef Fleger var inte en man med gott rykte. Han hade vid flera tillfällen misshandlat och hotat sin fru till livet. Tidigare hade Josef dömts till fängelse för bland annat sexualbrott. Josef ska ha berättat för sin dotter Maria den 15 januari, alltså 15 dagar innan han greps, att han och en bekant till honom hade massmördat familjen Gruber. Josef hade inte berättat namnet på hans kamrat eftersom kamraten redan var död. Vi vet inte om Schweiger, som utpekades av Heinrich Wöhrl tidigare som Flegers medbrottsling, faktiskt var död 1935 eller inte, men han pekas inte ut i den här historien. Josef Fleger och hans medhjälpare ska ha brutits in på Interkaifeck och när de blev påkomna hade de haft ihjäl hela familjen. Efter att massmordet var överstökat ska männen ha tagit 700 mark som de hade delat på. Dottern Maria var vid tillfället för mordet 7 år gammal. Josefs fru ska vid tidpunkten för mordet ha varit i München för att genomgå en operation. Maria kunde erinra sig att Josef efter mordet hade haft mycket pengar som man aldrig hade redogjort vart de kom ifrån. Josef Fleger nekade till anklagelsen under förhöret och hävdade istället att hans dotter hade ljugit för polisen. Det gick ytterligare 2 år innan någonting anmärkningsvärt inträffade. Den 8 januari 1937 förhördes Josef Thaler igen. Han berättade då att han redan hade förhörts flera gånger sedan massmordet, både som vittne och som misstänkt. Under förhöret fick Josef Thaler frågan om han kunde namnge en gärningsman. Det kunde han inte. Han kunde bara namnge personer som misstänktes vara gärningsmän, så som han själv, sina bröder, sin far och Wendelin Kaspar. Josef kunde ge sin far Andreas Thaler ett alibi för mordnatten och kunde knappast tro att hans bröder skulle vara kapabla till att begå massmord. Dessutom nekade Josef bestämt till uppgiften att han skulle ha smygt omkring utanför Kressens fönster. Efter att kropparna hittades den 4 april 1922 hade Josef, hans ena bror, det framgår inte vilken bror, och hans far Andreas åkt till Interkaifeck klockan 17. De kunde fritt röra sig i huset och titta på kropparna. Bröderna och fadern hade blivit ombedda att hålla nattvakt på gården fram till klockan 04.00 morgonen efter. De hade suttit vakt på en bänk utanför bagarstugan på Interkaifeck utan att något anmärkningsvärt inträffade. Under förhöret berättade Josef Thaler om rykten som pekade på Lorenz Schlittenbauer som massmördaren. Josef förklarade också att det inte alls fanns någon fiendeskap mellan hans familj och familjen Gruber som Victoria skulle ha påstått för Kressens. Det föreföll sig helt enkelt som att familjerna aldrig någonsin umgicks enligt Josef. Den 15 januari 1937, en vecka efter förhöret med Josef Thaler, beskrev förhörsledaren att Josef hade gjort ett ganska stört intryck. Under förhöret skulle Josef Thaler ha varit upprörd, försökt lugna ner sig och förklarat att det var väldigt pinsamt för honom att upprepade gånger förknippas med massmordet. Det gick inte att leda i bevis att någon i familjen Thaler skulle ha begått massmordet. Med detta lämnar vi familjen Thaler i fred. Att de inte längre var misstänkta ledde till att fallet blev allt kallare. Under ett förhör 3 år senare, den 26 augusti 1938, svor Josef Fleger dyrt och heligt att han aldrig hade gjort något uttalande om att han skulle ha varit Hinterkaifeck-mördaren. Han bedyrade att han aldrig hade satt sin fot på gården, än mindre skulle kunna peka ut gården på en karta. I området runt omkring hade han varit, men inte förrän flera år senare. Josefs egna ord från förhöret, citat: "Även om jag blir halshuggen kan jag bara säga att jag är oskyldig. Jag är kristen och jag vill dö som en kristen. Jag går till bikt varje påsk, har inget att frukta och kan se döden i ögonen när som helst. Om jag har utfört mordet i Hinterkaifeck så borde inte bara mitt huvud huggas av. Jag borde ha blivit skuren i bitar och torterats, men jag är oskyldig." Slut citat. Polisen noterade efter förhöret att Josef Fleger hade gjort ett trovärdigt intryck. De noterade dessutom att om man bortsåg från Josefs dotter Marias uttalande 1935 fanns bara Henrich Wöhrls anklagelser kvar. Henrichs anklagelser bedömde polisen som icke trovärdiga. Henrich menade att Josef och Johan Schweiger hade begått massmordet i vardagsrummet med en hammare. Det låter inte som det verkliga massmordet. Dessutom kom det fram att Johan Schweiger satt bakom lås och bom när massmordet skedde. Polisen spekulerade i ifall Henrich hade fått reda på Marias anklagelse mot Josef och därmed också angivit Josef i syfte att vinna fördelar i fängelset. Det blev 1941. Crescentia Meyer låg på sin dödsbädd. Hon hade ett erkännande som hon ville få ur sig. Crescentia erkände för en präst som regelbundet brukade besöka henne att hennes 2 bröder hade massmördat familjen Gruber. Prästen gick aldrig till polisen med det här. Crescentia Meyer dog och det skulle ta 11 år innan hennes berättelse nådde offentligheten. Vi vet inte hur, eftersom prästen aldrig berättade. Crescentias historia hamnade i tidningar som lockade till sig privatdetektiver som var väldigt pigga på att lösa det 30 år gamla massmordet. Privatdetektiverna lyckades spåra upp prästen som hade talat med Crescentia. Prästen kunde berätta namnen på Crescentias bröder.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hennes bröder var Anton och Adolf Gump. Adolf Gump, som jag nämnde tidigare, hade vid 52 års ålder 1942 anmält sig som frivillig till andra världskriget. Han blev satt att vakta ett fångläger, men ska ha dött på ett sjukhus 1944. Omständigheterna kring Adolf Gumps död är högst oklara. Den officiella dödsorsaken var en cykelolycka, men andra tror att Adolf Gump blev mördad av franska krigsfångar. Adolf Gump ligger begravd på Münchens skogskyrkogård, rad 99, grav 1. Den andra brodern, Anton Gump, som i åren hade blivit pensionär, var fortfarande i livet 1952. Åklagare Andreas Popp tog på sig fallet och var beredd att förhöra Anton Gump. Åklagaren Andreas Popp menade att Adolf Gump var far till Victoria Grubbers son Josef, även fast det inte fanns några bevis för det. Anton Gump blev förhörd om sina förhavanden i anslutning till massmordet och anhölls i 3 veckor. Det skulle visa sig svårt att knyta Anton Gump till massmordet. Vid den här tidpunkten, 1952, var massmordet 30 år gammal och preskriptionstiden var 20 år. Därmed kunde inte åtal väckas om det inte hade funnits en utredning gällande Anton Gump under de senaste 20 åren. Om det var så skulle preskriptionstiden inte gälla. Åklagaren ska alltså behöva hitta ett samband mellan den levande brodern och Hinterkaifeck. Efter 3 års arbete och grävande gamla arkiv kom de fram till en slutsats. Förmodligen hade alla dokument, om det fanns några, blivit förstörda under andra världskriget. Det gick därför inte att bevisa Anton Gumps skuld och därmed lades utredningen mot honom ner. 1999 blev myndigheterna kontaktade av en äldre kvinna som hävdade att hennes tidigare hyresvärd hade haft information om massmordet. Polisen skrev till verket och följde upp tipset. Händelsen med kvinnan i hyresvärden skulle ha utspelat sig 1935, men det gick inte att komma vidare. Hyresvärden var redan död och utredningen lades ner igen. Hur kunde familjen Gruber ha uppnått en sån förmögenhet under tiden efter första världskriget i Tyskland? Kunde nyckeln till massmordet finnas där? En liten historielektion. Första världskriget slutade 1918 med Versaillesfreden som undertecknades i juni 1919. Tyskland och dess allierade som hade förlorat kriget blev därmed skyldiga att ge upp sin militär och betala skadestånd till segermakterna samt ta på sig hela skulden för kriget. Det skulle senare resultera i andra världskriget, men det är en annan historia. Många tyskar såg det förlorade kriget som ett hån och motsatte sig avtalet från Versaillesfreden. I vissa fall resulterade det här i våldsamma protester, även bland militären. Eller den före detta militären. Nederlaget i kriget hade skett 4 år innan massmordet på Hinterkaifeck. Och med andra ord låg det alltså färskt i minnet hos många. Polisen funderade på om Andreas kunde ha låtit Hinterkaifeck vara en mötesplats för förargade militärer där de kunde planera framtida illdåd. Hinterkaifecks placering gav gården nämligen perfekta förutsättningar för att vara en vapendepå. Det fanns många rykten om att vapen hade förvarats på Hinterkaifeck. Dessutom fanns det uppgifter som indikerade på att 2 militärflygplan hade förvarats på gården några månader innan massmordet. Samtidigt skulle några dokument som hade varit relaterade till vapen blivit stulna, kanske av Andreas Gruber. Motivet skulle ha varit att pressa de här paramilitära grupperna på pengar. Hade grupperna i sådana fall blivit förargade, krävs sina dokument tillbaka och kanske mördat hela familjen Gruber som hämnd. Det skulle i så fall förklara fotspåren i snön och dessutom förklara att det fanns tydliga tecken på att någon eller några hade uppehållit sig på gården efter massmordet. Det kan också förklaras med krigsveteraner som var vana vid mördade människor och dessutom hade tillräckligt starkt psyke för att stanna kvar tillsammans med de döda. När vi nu är inne på teorier om massmordet så måste vi stanna upp lite vid ett av offren, Andreas Gruber. Andreas verkade ha en massa fuffens för sig och hade inte rent mjöl i påsen. Kanske var Andreas gärningsmannen? Ja, det finns de som spekulerat i att Andreas utförde hela massmordet på egen hand. Hinterkaifeck.ch är en webbsida som helt och hållet går ut på att peka ut Andreas Gruber som gärningsmannen. Det här är en intressant tanke som förstås väcker fler frågor. Problemet är att hinterkaifeck.ch kryllar av faktafel och falska påståenden. En del så pass falska att de motsäger saker som står i de verkliga polisprotokollen. Låt oss djupdyka lite i detta ett tag. Kommer du ihåg hackan som hittades under rivningen av gården? Polisen kunde fastställa att just den hackan var mordvapnet. Dessutom kunde ett vittne peka ut att det var Andreas själv som hade modifierat hackan. På hinterkaifeck.ch menas det att när hackan användes visste mördaren på vilket sätt och hur han kunde skada människor dödligt med den utstickande skruven. Det gick att urskilja på offrens skador att just skruven var av stor vikt vid morden. Hinterkaifeck.ch menar att en person som inte kände till skruvens medvetna placering helt enkelt inte skulle kunna få skruven att döda. Därmed enbart orsaka skada med bladet på hackan. På det viset menar Hinterkaifeck.ch att Andreas skulle ha varit massmördaren eftersom han väl kände till skruvens funktion. Å andra sidan, om du håller en hacka så ser du ju skruven som sticker ut från den. Däremot menar samma webbsida att gärningsmannen inte högg med hackans blad utan endast använde sig av den utstickande skruven. Om så var fallet skulle ju polisen ha noterat detta. Ska du hugga ihjäl någon använder du dig ju av hackans blad, inte enbart av en utstickande skruv placerad under bladet. Det låter ytterst kladdigt och besvärligt. Som att du håller ena handen på hackans skaft och den andra ovanpå bladet för att sedan sticka ditt offer med en skruv. Hinterkaifeck.ch menar dessutom att han sjuåriga Cecil inte hade några kläder på sig på underkroppen. Polisen däremot noterade att Cecil hade vanliga kläder på sig. Hade hon varit bar på underkroppen skulle de ha noterat detta. Hinterkaifeck.ch påpekar att Cecil inte dödades direkt, vilket stämmer. Webbsidans motivering till detta är att gärningsmannen ville våldta Cecil samt att hennes nakna underkropp, som inte alls var naken, påvisade ett våldtäktsförsök. Det skulle ha varit Andreas som hade haft planen att våldta sin egen dotterdotter. Vi vet ju att Andreas våldtog Victoria. Vi vet inte om han våldtog Cecil. Ingen källa hävdar att han våldtog Cecil utom just den här. Men om han våldtog sin dotter var han förmodligen kapabel till att våldta sin dotterdotter också. Utöver detta hävdar hinterkaifeck.co att Cecil ska haft ett järnband runt sin mun likt en munkavel. Det här nämns inte i någon polisrapport vi har sett. Varken Lauren Schlittenbauer, Mikael Pöll eller Jakob Siegel, männen som upptäckt kropparna, nämner någonting om det här i sina förhör. Det som också skulle kunna peka ut Andreas som mördaren var det faktum att bara den som verkligen kände till Hinterkaifeck kunde gömma hackan på ett så bra ställe som ett hål ovanför köket där den inte hittades förrän huset revs. Hinterkaifeck.ch menar att det skulle varit ologiskt för någon utomstående att gömma sitt eget vapen så pass väl på någon annans egendom och sedan ta till flykten. Men de använde sig inte av ett eget vapen utan av Andreas hacka. Varför skulle Andreas gömma sin egen hacka? Det verkar ju även lite ologiskt att först massmörda sin egen familj och sen stanna kvar på sin egen gård. Interkafek.co fortsätter och menar att Andreas själv skulle ha dött av ett fall, varvid han skulle ha landat på en yxa. Fallet ska ha slitit upp hans halspulsåder, slitit upp ansiktets högra sida och därefter ska han ha blött till döds. De som pekar ut Andreas som mördaren menar att om någon annan skulle ha mördat Andreas skulle personen avrätta honom på samma sätt som alla andra. En utomstående skulle också ha huggit honom flera gånger i huvudet för att försäkra sig om att han var död. Men Andreas ska inte ha haft en enda skada i sitt huvud, menar de. Men vi vet ju att han hade skador på sitt huvud. Och inte från ett fall, vilket obduktionsrapporten samt polisen skulle ha noterat. Dessutom hävdade obduktionsrapporten att inga skador var självvållade. Enligt hinterkafek.ch ska avrivningskalendern i huset ha visat den 1 april, alltså dagen efter massmordet. Denna källa hävdar bestämt att Andreas måste ha levt till den 1 april för att kunna riva bort kalenderdagen, eftersom det var en helig ritual som Andreas alltid utförde. Polisen, som till en början misstänkte att motivet till massmordet var ett rån, ska senare utesluta den teorin eftersom en stor summa pengar påträffades i huset enligt intercafec.co. De som menar att Andreas var mördaren använder detta som ett argument för hans skuld, eftersom det vore extremt onödigt för Andreas att stjäla sina egna pengar. De som pekar ut Andreas som mördaren hävdar att han inte hade någonstans att fly efter mordet och därför var han tvungen att stanna kvar på Intercafec. Intercafec.co menar också att Andreas inte kunde fly till sina föräldrar eftersom föräldrarna då skulle börja ana oråd. Men Andreas kunde inte fly till sina föräldrar eftersom båda var döda. Andreas far, Andreas, hade dött 1902 och hans mor Martina hade dött 1917. Det finns möjligtvis en del indicier som skulle kunna peka på att Andreas var massmördaren. Han hade onekligen problem. Han hade kanske motiv och han saknade uppenbarligen moraliska spärrar som vanliga människor är skapta med. Med tanke på massmordens brutala karaktär och allt övervåld kanske det kan antyda att någon med agg mot familjen begick massmordet. Georg Siegel, som arbetade på gården, hade ju uppgett att han såg när Andreas tillverkade hackan. Det vore ologiskt för Andreas att gömma ett vapen så pass väl som han ändå tidigare hade visat för andra. Dessutom var hackan ett föremål som inte alls var misstänkt att han ägde från första början, med tanke på att en sådan hacka användes för att avliva djur. Hade Andreas mördat hela sin familj hade han bara kunnat tvätta av hackan och lägga den någonstans. Teorin att Andreas Gruber massmordade sin egen familj är inte en bra teori. Och det som avskriver Andreas allra mest är ju obduktionsprotokollet, som hävdar att inga skador var självförvållade. Därför lämnar vi nu teorin att Andreas själv var massmördaren. Vi lämnar hinterkafek.co någonstans där solen inte lyser, eftersom den har orsakat en hel del oreda i det här fallet. Om det inte nu var Andreas Gruber själv, kanske massmordet begicks av en annan person med stark anknytning till familjen. Där har det spekulerats i, lite grann av polisen själva. Först ut i ledet av personer med stark anknytning var Victorias make, Carl Gabriel. Carl Gabriel dog i en granatattack under första världskriget. Eller? Kroppen hittades aldrig. Hans död kunde inte bekräftas. Därför uppkom det spekulationer om att Carl Gabriel egentligen hade överlevt kriget. Och då blev det möjligt att Carl Gabriel hade kommit tillbaka till Intercafec. Och där hade han hittat Victoria med ett barn som inte var hans. Kanske hade Carl Gabriel mördat hela familjen Gruber och sedan flytt till Sovjetunionen. Möjligtvis skulle incesten, det olyckliga äktenskapet och hans änkas oäkta son ha gett honom motiv att utföra mordet. En man vid namn Lorenz Hausfelder vittnade 1951 att han faktiskt hade träffat Carl Gabriel efter hans officiella död. Lorenz Hausfelder hade träffat Carl Gabriel 1917 och 1918. Efter att andra världskriget slutat hade kommit uppgifter från krigsfångar från Schrobenhausen. Krigsfångarna i Schrobenhausen hade släppts i förtid från sovjetisk fångenskap. Dessa frisläppta fångar hade skickats hem av en tysktalande sovjetisk officer som hade påstått sig vara Hinterkaifeck-mördaren. Krigsfångarna reviderade sina uppgifter flera gånger, vilket minskade deras trovärdighet. Andra som har spunnit vidare på det här spåret hävdar att den tysktalande sovjetiska officeren var Carl Gabriel. Det fanns också uppgifter från någon som hade hävdat sig träffat Carl Gabriel efter hans officiella död, hade sagt att Carl Gabriel hade velat åka till Ryssland. Det här utreddes av polisen och flera soldater som hade tjänstgjort med Carl Gabriel i första världskriget förhördes. Stridskamraterna vittnade på ett trovärdigt konsekvent sätt om att Carl Gabriel faktiskt hade dött i första världskriget. Polisen övergav därför detta spår, men det fanns andra personer som fortfarande trodde stenhårt på Carl Gabriel som Hinterkaifeck-mördaren. Två stridskamrater, Josef Bischler och Niklas Haas, uppgav senare att de hade sett Carl Gabriels döda kropp och utan tvekan hade kunnat identifiera honom. Nästa teori jag vill ta upp är Lorenz Schlittenbauer som massmördaren. Där är en populär teori. Lorenz hade varit med och upptäckt kropparna och dessutom hade han tidigare varit förlovad med Victoria. Det fanns tidigt spekulationer att Lorenz hade mördat familjen Gruber efter det att Victoria hade krävt ekonomiskt stöd för Josef. Lokalbefolkningen misstänkte tidigt Lorenz på grund av hans beteende när kropparna upptäcktes. Enligt de andra männen som var med vid upptäckten verkade inte Lorenz anmärkningsvärt bekymrad när han upptäckte att Victoria hade blivit mördad. Han hade inte alls reagerat på det sätt som en person som just hittat mördade borde ha reagerat. Men vi vet ju idag att människor reagerar alltid olika på sorg och andra traumatiska händelser. Det finns inget som är rätt eller som är fel. Dessutom kan man fråga sig varför Lorenz valde att bryta upp dörren till laggården istället för att låsa upp dörren till huset när han uppenbarligen hade en nyckel. Borde inte just att låsa upp dörren till huset vara det första man gjorde i den här situationen? Lorenz ena dotter Anna hade dött i kikhosta 5 dagar innan massmordet och begravts dagen innan. Det finns spekulationer om att Lorenz i sorg och vrede skulle ha mördat hela familjen Gruber av den anledningen. Annas död skulle ha varit droppen som fick bägaren att rinna över. Lorenz relation med familjen Gruber var inte en bra relation. Och det var en relation som blev mer och mer infekterad med åren. Som det verkade hade inflationen i Tyskland drivit Victoria till domstolen för att kräva mer underhållsstöd för Josef. Det skulle i sådana fall ha hällt mer bensin på brasan för Lorenz och undergrävt familjen Grubers redan undermåliga relation till honom. Lorenz själv hävdade i förhör att relationen till familjen Gruber hade blivit bättre. Man kan också fundera på det faktum att Lorenz Schlittenbauer hade en nyckel till Hinterkaifecks boningshus. Varför hade han det? En del hävdar att han i egenskap av granne och far till Josef hade blivit anförtrodd en nyckel. Dessutom hade Lorenz erbjudit Andreas ett vapen för att skydda sig mot inkräktare. Vi vet ju med säkerhet att någon eller några uppehöll sig på Hinterkaifeck lite grann efter massmordet. Om det var Lorenz, skulle han då ha sprungit fram och tillbaka mellan sin egen gård och Hinterkaifeck och tagit hand om båda gårdarna? Det borde i så fall hans familj ha märkt och kunna vittna om det. Polisen fastslog att det skulle varit omöjligt för Lorenz att massmörda 6 personer på grund av hans astma. Vi måste nu prata lite om Hinterkaifeck.co igen. Källan som hävdar att Andreas var massmördaren. Samma sida hävdar bestämt att Lorenz inte begick massmordet. Kommer du ihåg Mikael Plöckel som passerade gården dagen efter massmordet? Hinterkaifeck.co hävdar att det var Lorenz Schlittenbauer som Mikael såg. Det har jag redan pratat om lite grann i del 1. Och det var konstigt, eftersom Mikael Plöckel och Lorenz ju redan var bekant med varandra och att de därför borde ha talat med varandra. Men Hinterkaifeck.co hävdar att Lorenz absolut inte kunde gå åt massmordet Om han nu var på gården dagen efter massmordet, eftersom det vore vansinnigt att återvända till en brottsplats. Däremot, om en person redan saknar moraliska spärrar så pass att ett massmord går att genomföra, är personen givetvis fullt kapabel att återvända till en brottsplats. Vi vet att någon tillbringade tid på mordplatsen efter massmordet, men vi vet inte vem. Lawrence bestred alltid alla påståenden att han skulle vara massmördaren, och han stämde flera personer på grund av det. Lawrence vann alla dessa rättsprocesser. Om Lawrence var massmördaren tog han med sig hemligheten i graven. Han avled redan 1941. Det var de olika teorierna. Och nu tänkte jag ta ett till förhör med Crescens Rieger. Hon förhördes nämligen så sent som 9 juli 1952. Och då hade hon den här berättelsen. Citat Crescens Rieger. Josef Thaler kom till mig under natten. Jag skulle också vilja nämna att vid den här tiden, ofta vid midnatt, öppnades plötsligt min kammardörr.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Men jag såg aldrig någon där och dörren öppnades trots att den var låst. Detta hände nästan varje kväll runt midnatt. Jag blev rädd och bestämde mig för att sluta på Intica Effect. Naturligtvis berättade jag för familjen Gruber att det spökade i huset. Andreas svarade då: jag behöver inte vara rädd. Kanske dör jag en dag utan bikt och nattvard. Men eftersom jag kände till hans relation med dottern, svarade jag att han skulle behöva dö utan de sista sakramenten. När Josef Thaler kom till mitt sovrumsfönster öppnade det inte. Han knackade på fönstret flera gånger och ropade upprepade gånger på mig. Min säng stod ungefär en bra meter bort från fönstret. Det var runt midnatt. När Josef inte gav upp svarade jag för att se vad som försiggick. Han sa då till mig att jag skulle öppna fönstret. Han tittade in i mitt fönster med halva ansiktet. Natten var så månbelyst att jag tydligt kunde känna igen honom som Josef Thaler. Jag öppnade inte fönstret. Josef frågade sedan om inte jag ville bekanta mig närmare med honom. Jag sa att jag var bekant nog med honom. Josef bad mig hela tiden att komma till fönstret, vilket jag inte gjorde. Till slut insåg han att jag inte ville. Sen hörde jag löven prassla utanför. Jag frågade då Josef om någon var där med honom. Han sa att ingen var med honom. När jag påpekade för honom att jag kunde höra löven prassla, som om någon gick i löven, då sa han att jag drömde. Sedan frågade han mig var Victoria sov. Jag svarade att jag inte visste och att han kunde fråga henne själv. Josef sa då: okej, hon ligger i sängen och hennes far sover bredvid henne. Jag svarade att jag inte visste. Varpå han sa att Cecilia sov i samma rum på en säng ställd mot sidoväggen. Han sa också att det lilla barnet, Victorias son Josef, låg i vagnen och att Cecil låg i en spjälsäng. Jag sa till Josef att jag aldrig hade varit i mina arbetsgivares sovrum. och därför inte visste var och hur de sov. Josef berättar också att folket i Intikafek hade mycket pengar i huset. Pengarna skulle ha gömt sitt stekrör i ugnen på dagen och under en sänglåda på natten. Jag sa till Josef att jag inte kände till någonting om det. Till slut sa Josef att om jag inte öppnade skulle han gå därifrån. Sedan gick han. Hela samtalet varade en halvtimme. Efter att Josef hade gått reste jag mig och gick in i köket. Jag tittade efter honom från köksfönstret och såg att en annan man var med honom. De två männen gick först iväg i riktning mot brunnen, staden norr om Intikafek. Men sedan svängde de höger igen och ställde sig mitt emot stallet och tittade på maskinhuset. De vände också blicken uppåt. Mitt sovrumsfönster var på gaven av boningshuset. Om man ville komma åt mitt fönster fick man gå genom grönsakslandet. Jag kan inte säga hur länge männen stannade där eftersom jag gick tillbaka till mitt sovrum. Och de två männen var en något kortare. Jag antar att detta var Josefs bror. Den mindre hette nog Andreas i förnamn. Familjen Thaler var kända för att de redan hade begått en massa inbrott. Nästa morgon berättade jag för familjen Gruber om min upplevelse. Då sa Victoria till mig att jag aldrig skulle öppna för familjen Thaler. Hon sa också att de förmodligen inte kommer att äta upp mig. Jag svarade Victoria att jag inte skulle vara kvar på gården längre för det började bli så läskigt där. Victoria ville inte höra talas om att jag skulle sluta. Det blev känt för mig att Andreas hade hittat Thalerbröderna i vagnsskjult en natt ett år tidigare. Då sköt Andreas mot dem med ett infanterivär. Jag hörde skottet vid den tiden. Ungefär 3-4 veckor efter det här besöket vid mitt fönster avslutade jag min tjänst. Jag misstänkte själv då, och gör det fortfarande, att massmördarna var bröderna Thaler. 1923 eller 1924 anställdes jag som svinpiga på ett gästgiveri av en Walter. På den tiden hade Walter en släkting till Thaler som dräng. Hans förnamn var förmodligen Josef eller Andreas. En dag frågade drängen mig om massmordet. Jag svarade att jag inte kunde berätta detta för honom eftersom jag inte längre var kvar på Intikafek. Drängen frågade mig då vem som hade begått massmordet och om det var sant att det var bröderna Thaler. Jag sa att jag inte såg någon Thaler begå massmordet men att jag misstänkte att de kunde vara förövarna. Han sa då att han var släkt med familjen Thaler och att jag skulle vara försiktig med vad jag sa. Om jag skulle fortsätta uttrycka mina misstankar mot familjen Thaler skulle de döda mig. Jag anmälde det till polisen då, varpå bröderna greps. Efter 4-5 veckor i förvar släpptes de eftersom de inte erkände massmordet och det fanns inga bevis. Jag hörde aldrig av dem igen. Jag vet inte var de bor idag, men jag har hört att han som kom till mig i fönstret idag är gift. Slut citat Kressens Riger. Och där lämnar vi även Kressens bakom oss. Det blev ett nytt årtusende. 2007 engagerade sig 15 polisstudenter på polishögskolan i Fürstenfeldbruck i Bayern i massmordet. De ville se om massmordet gick att lösa med hjälp av moderna brottsutredningstekniker. De lyckades inte lösa fallet, men de skrev ihop en slutrapport. Och i den kritiserade de hårt bristen på professionell kriminalteknik i fallet. Polisen hade inte lagt någon nämnvärd energi på att samla ihop fingeravtryck. Och fingeravtryck var en vanlig teknik för att lösa brott redan 1922. De 15 polisstudenterna nämner att de alla 15 var överens om vem som var huvudmisstänkt för massmordet. Men med hänsyn till den personens släktingar skrev de aldrig vem de misstänkte i sin slutrapport. 2017 skrev Bill James och hans dotter Rachel McCarthy James en bok som hette The Man from the Train. I boken hävdar Bill James och hans dotter att det var Paul Müller som var Hinterkaifeck-mördaren. Paul Müller hade varit den enda misstänkte för ett mord på en familj i Massachusetts i USA 1897. Bill James och hans dotter trodde att Paul Müller kunde vara skyldig till betydligt fler mord än så. Mord som hade stora likheter med morden på Hinterkaifeck. Som till exempel en brutal slakt av en hel familj i ett avlägset hem, användning av den trubbiga kanten på jordbruksredskap som vapen, slumpmässiga nattliga heminvasioner i närheten av små järnvägsstäder. Det var brott utan rån som motiv, utan snarare av sadistisk natur samt en nekrofil attraktion till prepubertala flickor. Paul Müller var av tysk härkomst och beskrevs i samtida media i USA som en tysk invandrare. Bill James, hans dotter, misstänker att Paul Müller kan ha lämnat USA för att åka tillbaka till sitt hemland. Och det hände efter att privatspanare och journalister hade börjat se en koppling mellan Paul Müller och de här morden. Bland de misstänkta morden fanns ett mord på två familjer under en natt 1912 i Colorado Springs. Samt ett snarlikt familjemord några veckor efteråt, 100 mil bort i grannstaten Kansas. Paul Müller var också misstänkt för yxmorden i Villiska, som vi gjorde i ett tidigt avsnitt av Massmördarpodden. Massmordet i Villiska ägde rum mellan den 9 och 10 juni 1912. Då blev en familj på 6 personer och 2 gäster mördade. Yxmorden i Villiska är idag också ett olöst massmord, precis som Hinterkaifeck. Det här anknyter också till teorin som jag nämnde i Villiska och i Servant Girl Annihilator. Att Hinterkaifeck är det sista stora olösta yxmordet och att alla de här yxmorden hänger ihop. Det vill säga Servant Girl Annihilator, Villiska, men även yxmannen i New Orleans och liknande fall. Den teorin är fascinerande, men det finns inte jättemycket som talar för den. Fler än 100 personer har förhörts som misstänkta gärningsmän för massmordet på Hinterkaifeck. Där Hinterkaifeck en gång stod, när gården var levande, står idag, över 100 år senare, ett monument till minne av massmordet. Det här är tyvärr allt vi vet. Det blev inte mer än så här. Det som från början var ett mystiskt massmord slutade i princip med grannar som baktalade varandra eller kanske höll varandra om ryggen. Nu lämnar vi gården Hinterkaifeck och familjen Gruber. Familjen som tillsammans mötte sitt döda öde. Familjen som helt enkelt fick bli något annat än människor som skulle få fortsätta leva. Familjen finns inte kvar. Det som finns kvar är mysteriet om vad som verkligen hände den där vårnatten för 100 år sedan. Kanske får vi ett svar någon dag. Kanske inte. Vi kan bara vänta och se. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Tack till Cornelia Boberg som har skrivit det här avsnittet. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.